Här börjar Kriget av Durim Bekteshi, inläst av Fredrik Albo för Saga. Tiden före. Det hängde i luften, svävade runt som ett viktlöst skynke och fattades av vinden varje gång det var i färd med att landa på marken. Arvtagarna lämnade jorden och deras viskningar ekade mellan husväggarna. Viskningar som berättade om revolutionens antågande, om att drömmarna hade blivit fattbara. Det hängde i luften, lockade och förledde en hit, en dit. En generation gick förlorad. Hälften i fängelse, hälften i exil. Hackorna hamnade i händerna på dem vars händer redan var formade efter skaften. På dem som slutat se meningen i att bära dem, och på dem vars händer fortfarande var för små för att omsluta dem helt. Dalen bars nu fram av de gamla, de kuvade och de vars tid ännu inte hade kommit. Min farfar låg för döden, och det sista han fick bevittna var hur hans söner fördes bort. Min far hade varit en av uppviglarna, en av dem som tagit eller givits rollen som ledare i gruvstrejkerna i norr. Åtminstone var det så det senare förmedlades vidare till mig. Statsapparaten hade befunnit sig i upplösningstillstånd sedan den store Tito, partisanernas främste företrädare och Jugoslaviens landsfader, hade avlidit, och i kölvattnet av detta började sprickornas konturer framträda mer och mer för varje dag som gick. När sprickorna inte längre gick att dölja var det med styrka och inget annat som den nya ordningen skulle befästas. Apparaten ställde inga frågor. Den antog, fastställde och beslutade. Beslutade att min far och alla män i arbetsför ålder från hans by var att betrakta som farliga för landet och med omedelbar verkan skulle interneras på obestämd framtid. Han dog snart därefter, min farfar, med en cancer som vunnit kampen mot hjärtat och med ett förstånd skugglagt av uppgivenheten över hans arvingars brutna löften till den jord som var ämnad för dem. Innan jag gav mig iväg svepte jag med blicken över gården. Obrukade åkrar, färglagda arkipelager av kvickrötter, kolmolkar, maskrosor och åkertistlar, uppstickande som vulkaner ur havet, slutligen lyhörda inför naturens anspråk. Jag tittade på en framtid som inte bar med sig några löften och hörde min mor säga: en dag kommer allt detta vara ditt. Jag skulle snart finna en ny tillvaro hos mina morbröder, i deras och min mors barndomsby. En skara disciplinerade och hårt arbetande bönder med bördig jord under sina fötter. Vi flyttade in hos min mormor som tillbringat de senaste 10 åren i enkedom efter sin makes allt för tidiga bortgång. Därefter följde en sorglös och förhållandevis händelslös tid. Jag sattes i skola vid 8 års ålder tillsammans med min yngre bror och syster. Skolgången var sporadisk, närvaron stod alltid i relation till frånvaron av sysslor på gården, men trots det lärde vi oss alla i slutändan att läsa, skriva och räkna. I många ögon kunde utbildningen förefalla som en rustning, uppburen av knotorna från de mest basala värvens skelett. Men tittade man närmare låg där en blick som kunde sträcka sig över och förbi horisonten. Jag läste Koranen, helgad och vanhelgad i denna del av världen, och på vars omslag tusentals män svurit sig fria från synderna. Jag läste Kanonen, vars omslag bar avtryck från tusentals mäns heder, om hur hedern skulle vara bunden till Besan och hur brott mot Besan endast kunde sonas med blod. Så kom den dagen när jag gav min besa, och löftet som var bundet till den helgades med ett handslag, och min morbror dröjde kvar med blicken i mina ögon och sa: är du säker på det, min son? Ja, svarade jag. Därefter band jag mig till en jord om 16 får, och under hela sommaren skulle de ledas under mitt beskydd. Och i mina föregångares spår ledde jag jorden upp för de intrampade lederna i bergskroppens tätbevuxna skogar under ekens skugga.